Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej kära lyssnare.
Hej.
Avsnitt 170.
Ja.
Vi försöker börja den här podden och vi klarar inte att börja den.
Vi kör fast.
Ja, vi kör fast. Ja.
Men nu hur mår du, Marit?
Nej, men vi struntar i hur vi mår.
Ja. Ja, ja. Ja. Säg men, då istället. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om att läcka irritation och sen om dåliga saker som vi fick med oss från våra föräldrar. Och sen är jag mycket sugen på att prata en hel del om dåligt sex. Du ska få prata vad en man tycker är dåligt sex och jag tänker också säga några saker. Mm. Ett lyssnarbrev om julfirande som skild och lite också om skillnaden mellan att säga typ ja men förlåt då och att ärligt be om ursäkt för någonting som man har gjort fel.
Mm.
Och mycket mer.
Jag skulle vilja plocka upp den spännande som, den fortsättningen på förra veckan som alla väntar på. Du var ju ute och åt med din exman.
Jag tror inte att alla väntar på det.
Nej, men jag väntar på det i alla fall.
Ja, du väntar på det.
Jag vill veta hur det var. Vad hände? Hur var det liksom?
Ja, men de som inte hörde förra gången då var det så att jag bjöd ut min exman på middag.
Ja.
Ganska fin restaurang, liksom så här ordentligt och så. Ja, men det var för att jag vill liksom hålla relationen vid liv, helt enkelt. Nu när barnen blir större så får man ju mindre och mindre med varandra att göra. Det roliga var att när han då väl kom, för jag hade mässat och sagt mitt ärende då, att jag för att vi ska prata om hur vi ska vara med varandra nu när barnen är större ungefär, i ett mäss. Ja, visst, säger han då bara. Ja. Så när han kommer, då är det första han säger, då säger han så här: vad är grabbarna då? Då trodde han att de skulle vara med. Och när de inte skulle vara med, då tror jag att han blev lite nervös en kort stund.
Men, nej, men, ja, okej. Vad hade han sett framför sig då?
Att hela familjen skulle gå ut och gå. Inte skulle gå på restaurangen. Att jag och grabbarna och han. För det brukar vi göra ibland. Ja, men nu var det han och jag. Vi satt där i 3-4 timmar och pratade.
Ja. Och var det bra? Vad blev det?
Nej, men det var jättebra. Det var jättebra. Det jag tänker är bra med det, det tänker jag egentligen också så här på arbetsplatser. Att, ja, men att man håller det här liksom kittet, att det finns kvar, så att man inte, när man inte har haft kontakt på 2 år och någonting händer, då ska man behöva liksom börja med någonting som är jobbigt eller en uppförsbacke. Men om man håller liksom det här levande, då blir det mycket lättare att ta itu med saker som också är lite jobbiga, ifall man skulle vilja behöva göra något jobbigt som han inte tycker är trevligt liksom, eller så. Och vice versa, för då finns det liksom ett kapital av vänskap att ta av.
Ja, absolut.
Det är det där jag menar på jobb också. Man ska inte underskatta att folk har roligt och liksom slösa några minuter här och där på att ha roligt. För att det blir också lättare då. Man känner sig trygg med personerna. Då kan man också ta upp någonting som liksom är lite jobbigt.
Jag tycker det där är jätteviktigt.
Ja.
Jag tycker det är superduperviktigt. Jag tänker lite grann att det inte ska finnas en startsträcka.
Mm, precis.
Utan att man ska ha tillgång till varandra, precis, hela tiden.
Ja, lite som man har med riktigt goda vänner. Ja. Att man behöver inte höra så ofta, men när man gör det så vet man hur det var. Liksom. Ja. Och det där måste man ju underhålla då, kanske med ett ex särskilt. Liksom.
Absolut, då ja.
Men sen blir vi liksom lite grann som vi... ja, men det var väldigt trevligt. Men våra samtal blir ju också så som de alltid har varit. Liksom.
Vi faller in i de mönstren.
Och sådär. Men jag tycker att det var roligt.
Men det tror jag man gör. Det gör man ju med gamla vänner också.
Ja, det är helt sant.
Det är liksom, man har sin roll. Ja, vad bra.
Mm. Rekommenderas. Mm. Sträck ut en hand till era ex. De kan bli rädda eller något, men de kan också bli lite glada.
Ja.
Just att man visar att jag tycker om dig ändå.
Ja, nej, men jag tror att det känner ett gott syfte framöver också.
Ja, det gör ju det.
Mm. Vad bra.
Mm. Du, vi ska ta upp ett ämne. Jag är ju ganska fascinerad av allt dåligt sex som pågår i världen.
Mm.
Någonting som skulle vara trevligt, men som väldigt många har problem med. Jättemånga av våra lyssnare också, mm, som har problem med det. De har dåligt sex eller vill inte ha sex och så vidare. Jag tycker att det här är så fascinerande eftersom det samtidigt är ett tabuämne, så det går liksom inte att... Men, och sen så här började det. Jag håller på att skriva en bok och vill också prata om dåligt sex då. Googlade och hamnade på en länk där det står vad män 50 plus vill ha i sängen.
Okay.
Det var så tramsigt och så dumt, så det vill jag inte ta upp.
Det skulle jag vilja höra.
Alltså, men,
ja, faktiskt.
Okej, okay. Ja, men då var det saker som de vill ha en älskarinna, inte en mamma eller en ung flicka. Och med det menades att de vill ha en som kan ta för sig i sängen.
Okej.
Okay. Sen vill de ha en som förstår att män också behöver ömhet.
Aha.
Lite som en mamma, tänker jag då.
Ja, ja.
Vad var det mer? Jo, det är också viktigt för dem då att hon, eller det är viktigt för dem att hon blir tillfredsställd. Och då tänker jag, jag vet inte, för mig, nej, det tiltar för mig. Jag blir irriterad för varje ord jag säger. Det är viktigt för dem att hon blir tillfredsställd. Ja, men tillfredsställ henne då. Då blir det ungefär som att om hon inte blir det så var det hennes loss liksom, eller hennes skuld. Mm. Så det, de vill ha en som de kan känna sig glada över att de har tillfredsställt.
Ja.
Men nu jag lämnar detta, för jag har
det.
Men det som jag nu skulle vilja ifrån dig, för jag antar att det inte bara är kvinnor som kan uppleva att sexet är dåligt. Så då skulle jag vilja höra ifrån dig, vad tycker du som man? Jag säger inte att du är representativ för alla nu, men vad tycker du som man, om du skulle försöka generalisera lite utifrån dina erfarenheter, vad tycker du är dåligt sex? Så får vi kvinnor, jag ska säga också
ja,
sen. Men,
nej, men, ja, det kan jag väl säga. Nej, men jag kan ju, någonstans kan jag förstå lite grann det där som du hade läst. Men, jag skulle uttrycka det på ett annat sätt. För det är lätt att liksom så här läsa in något annat i det på det sättet.
Jag fattar, jag läste det som fan, men, läser Bibeln.
Ja,
kan
nej, men, så här, ja, precis. Dåligt sex är ju sånt som är oengagerat och slentrian, skulle jag säga.
Du menar om hon är eller om paret är?
Ja, paret. Jag ska ju prata som man, eller hur?
Det tycker jag. Det passar bra.
Ja, då får man ändå skylla på någon. Och en partner som är oengagerad och liksom, ja, gör det slentrianmässigt, det tycker jag är dåligt sex.
Det är dåligt sex. För hur får det en man att känna?
Ja, men, en man. Det skulle få, det får, tror jag, personer att känna sig som att det inte betyder någonting, som att det är liksom, ja, värdelöst och just ointressant. Det är liksom
om vi håller till att du inte du talar för männens del nu. Låt säga att du skulle ha sex och det var oengagerat från andra partners skull. Mm. Men du skulle ändå ha det. Ja.
Nej, men ja, det är ju, alltså så här, det vet man ju inte förrän man har det, kan man säga.
Nej.
Man kan ju hoppas att den här gången blir bra, men det var inte bra.
Nej.
Det var ju tråkigt liksom.
Mm. Okej, men oengagerade är en tråkig sak.
Ja.
Något annat du tänker på?
Nej, men sen tycker jag att man man vill att ens partner ska vara aktiv och liksom, för det, och det, det är ju, då är man ju inte längre oengagerad på något sätt, om du förstår. Eller det, alltså jag kan också tänka mig att det finns någon slags lättja bakom det där, att så här, ja, jag orkar inte. Ja, men det är ju tråkigt. Mm. Det är ju bustråkigt, faktiskt. Och sen tror jag också det här med att man vill att, alltså man vill att det här ska vara någonting man gör tillsammans. Det är inte så att när det där du hade läst där, att de vill att det ska, att hon ska få orgasm.
Mm.
Det är ju inte bara för att en man ska känna sig duktig, utan det är för att man ska ha liksom fått göra någonting tillsammans, om du förstår, att det liksom inte bara är honom.
Det är inte bara bekräftelsen.
Nej, och sen är det väl klart att det, man kanske upplever det som en inte bara en bekräftelse på att man har varit duktig, utan att man faktiskt har gjort något bra ihop, skulle jag säga. Faktiskt.
På riktigt? Alltså, ja. Känns det så, fan, här gjorde vi något bra ihop?
Ja, men att det blir en gemensam lycka eller glädje eller utlösning.
Så fåniga ord, jag kan inte
berätta. Ja, det är jättefåniga ord. Det är ju inte, det är ju inte för att jag blir bättre som man om det går för henne, eller liksom att hon ska vara på det sättet, utan jag tycker att det handlar om att man liksom,
att det är på riktigt så.
Ja. Att man vill få ut samma sak av det, om man nu vill, sen kanske man inte vill det. Ja. Så tycker jag.
Något annat som du tycker definierar dåligt sex?
Nej.
Det räcker så. Det kan räcka så, menar du?
Nej, men det, jag
resten
det,
av sexet är bra.
Ja. Nej, men sen tror jag så här, det går ju inte att säga egentligen, eller jo, det här är nog det generella. Sen finns det säkert, man har olika preferenser, man vill olika saker. En del vill si och en del vill så. Då är det ju det som inte blir si blir dåligt för någon. Liksom. Och det vill jag inte gå in på.
Nej. Det finns gränser.
Nej, men det, ja, exakt. Säg du då. Nu får vi höra här vad som är dåligt sex. Vad du upplever som dåligt sex. Nej, vad kvinnor upplever som dåligt sex.
Ja, precis.
Nu talar du för kvinnor.
Jag tänker att dåligt sex, jag har mer så här punkter. Dåligt sex, det är sånt som sker när man inte har lust. För här kanske det skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Kvinnor har ganska ofta sex när de inte har lust. Och det sexet blir ju sällan bra. Det leder inte till någonting. Det kanske snarare tärande på den framtida sexlusten, att ha sex utan att ha lust. Vilket ger en, eftersom det då var dåligt sex, och då blir man inte sugen på mer dåligt sex.
Nej,
så det är som en liten naturlag. Men jag nämner det för det är nog ganska vanligt.
Ja.
Sen hörde jag någon som pratade om det. Och det här tycker jag är, det är också dåligt sex när han efteråt säger, när det har gått för honom då, så säger han, gick det för dig? Och så hoppas han att det var så, som att det är ett lotteri. För om det inte gick för henne, så ska man ändå ingenting göra åt den saken. För att nu har ju han fått orgasm och då är det över. Liksom.
Ja.
Det är kanske också ett tecken på dåligt sex.
Ja.
Att han faktiskt inte vet hur det var med den saken. Och heller inte riktigt bryr sig. Alltså de män som gör så, det är något fel här.
Ja, det är absolut.
Där blir man ju faktiskt sugen på att nästa gång, om det skulle vara så blir man sugen på att nästa gång se till att man själv får orgasm och sen så säga, gick det för dig? Ska man fråga honom då. Och sen så var det hur som helst över, vilket som.
Ja.
Det är egentligen det som borde hända.
Ja, det är absolut.
För det där ska ju vi kvinnor inte finna oss i, naturligtvis, om vi nu är sugna på att ha orgasm, vilket man rimligen borde vara om man är sugen på att ha sex med honom. Ja. Det är inte alltid så, såklart. Men egentligen så borde de få smaka på den grejen. För det är en ganska förnedrande sak. Det är verkligen att sätta...
Säg hur du menar då.
Låt säga att vi skulle ha sex och så får jag orgasm.
Ja.
Du har inte fått det, för vi har inte hållit på med någonting som stimulerar dig så. Ja. Utan vi har koncentrerat oss båda två på min njutning. Och när den är klar så frågar jag, gick det för dig?
Ja.
Så gör ju män, gick det för dig när de är klara?
Ja.
Och då, om det inte hade gjort det, så var det ändå över.
Ja, för det är så, är frågan idiotisk. Liksom. Är det inte så, frågar man inte för att...
Nej! Det är ju, när männen liksom är klara, då är de ju klara. Det är ju också en myt som de rider vidare på, att när de har fått orgasm, då är det ju över. Då är samlaget slut.
Okay.
Varför skulle han... Jag vet inte. Det är så dumt.
Ja, ja. Nej, men jag tänkte att man kanske just ville veta för att se om, det, om man kunde göra någonting då.
Ja, men, nej, Magnus, du vet ingenting om män, kan jag säga. Nej. I det här fallet så vet ju jag mer om män än vad du gör, hur män är i sängen. Det vet ja. Jag mer
av. Ja, ja, absolut. Det, mm. det är nog sant.
Och sen så är sex antagligen...
Jag måste bara säga en sak då.
Ja, tack.
Är det sant eller är det din tolkning av det? Det du säger nu, att män frågar för bara för idioti liksom. Av ren dumhet. Men
ja, det är sant.
Okay.
Det är sant. Ja. Annars skulle de väl skrida till verket efteråt då. Det är som att deras samlag är ett lopp. Och där har de gått i mål. Där är loppet slut. Det kan möjligen bli ett nytt lopp en annan gång. Då får vi se hur det går då. Mm. Men här var det slut på loppet.
Okej.
Okay. Ja.
Och det är inte bara taskig kommunikation.
Nu får du sluta.
Nej, jag undrar, det är ganska hårda ord.
Ja, det är jättehårda ord. Mm. Och jag säger dem för att många förtjänar det. Mm. Det finns ett orgasmglapp.
Ja, absolut.
När man frågar kvinnor, fick du orgasm vid ditt senaste samlag? Och frågar män samma sak.
Men det vet jag.
Ja, men nu pratar jag också med lyssnarna.
Ja.
De är också med, Magnus. Då svarar alltså, jag tror att det är typ så här 95% av männen som svarar ja. Och kvinnorna är väldigt många färre som svarar
absolut.
Ja på den frågan.
Ja. Ja.
Får jag gå vidare?
Ja, får gå vidare nu.
Då tycker jag att dåligt sex är sex där han kanske går in för att imponera. Det är kanske liksom främst så här yngre. De tänker att nu ska jag visa mig på styva linan här i sängen. Och det är kanske inte riktigt... Då uppstår kanske inte den här kommunikationen. Eller kommunikation behöver inte vara så mycket kommunikation. Men då är han upptagen av sig själv.
Mm.
Det är ju härligt om man också är lite upptagen av henne.
Mm.
Här kommer, om du är känslig för hårda ord, så håll för öronen nu då, Magnus. Det finns ju också sex. Och det här är jag övertygad också om är vanligt. Du sa någonting som fick mig att tänka att det är därför. Det finns också sex där man är... Typ en slemhinna eller en friktionsyta där mannen onanerar i princip. Han gör det här ensam. Mm. Han skulle lika gärna kunnat göra det ensam, men det är lite mer spännande att göra det i henne, så att säga. Där sa du någonting häromdagen när vi pratade om...
Nej, men jag tror att det var apropå det här att man vill att det ska vara en gemensam sak, för att om det bara handlade om för en man att få utlösning, då kunde man lika gärna göra det själv. Liksom.
Nej, det var inte det jag menade. Mm, okay. Utan det var det du sa om att för många män, och det gör det för kvinnor också, eller, men jag vet inte, men du sa i alla fall så här, att för många män så börjar det ju med onani, och sen fortsätter man liksom att ha den synen på utlösning, men den flyttar in till en annan kropp.
Ja, absolut.
Som att det är en egen syssla, så att säga. Först tänkte jag, fan kan det vara så, men jag tänkte, det kanske är så lite grann då.
Ja, men så tror jag att det kan jag stå för att jag sa. Återigen det här liksom omklädningsrums, det är där man får sin sexuella uppfostran som man bland alla andra, bland andra män.
Får jag fråga vad ni gjorde i omklädningsrummet? Fattar inte det.
Onanerade.
I omklädningsrummen?
Ja.
Tillsammans killarna. Ja, jag förstår, jag vet att det pågår.
Ja, nej, men så här, det man pratar ju om sex och sexualitet, men man pratar inte om det mer än att liksom, hör du och vad har hänt med dig? Så här, det är väldigt mycket jag-fokus. Det är väldigt lite tal om så här, att det är en... Hur gör man med tjejer?
Det finns liksom, ingen öppen nyfikenhet. Nej,
och då är det ju liksom, då handlar det om att så här, man fantiserar och onanerar. Och det går ut på att man ska få utlösning. Och sen så fortsätter man med det när man träffar tjejer och tänker att det är väl så här det går till. Liksom. Det var det här jag skulle göra. Det var det här som var liksom, check på den. Nu är det avklarat.
Oh my god, ja.
Ja, det är en tråkig sak.
Såklart. Men det är nog jättevanligt.
Ja, det tror jag absolut. Ja. Vi sitter ju fast i de där märkliga rollerna som vi får när vi är små.
Och det som jag tänker så här, det är egentligen att kvinnor borde verkligen här också då, kvinnor som har liksom på något vis egentligen makten, så länge det inte tillämpas våld ifrån hans sida och så vidare. Men liksom, kvinnor har egentligen makten över ja och nej här.
Ja.
Så egentligen så borde vi verkligen häva oss över detta och säga att det blir inget på de här villkoren. Liksom. Men det är någonting som...
men alltså det är en sak som jag tycker är lite synd i det här, och det är det att egentligen så vill vi ju alla samma sak. vi vill att det ska vara bra. Ingen skulle säga jag vill ha dåligt sex. Alla vill ha bra sex. Det vill alla. Mm. Och återigen, jag tycker att det förutsätter att det är två personer som gör någonting tillsammans.
Ja.
Så att förbjuda och säga nej om inte eller bla. Utan så här, man måste ju hitta en kommunikation kring ett sätt att göra det tillsammans. Det är inte nej, men två parter som strider mot varandra.
Det var,
varandra,
det, var liksom. Det sättet som jag sa då, att om det inte är bra,
ja.
så kanske inte lösningen är att hon är med på det här, utan lösningen är att hon säger jag är inte med på det här måste bli en stor förändring.
Ja, absolut.
Nej, säg så här.
Nej, men det är som att det är liksom inte bara...
Varför säger du ja absolut när jo, men, du menar
jo,
nej?
Därför att det ligger ju någonting i det du säger, och det är säkert ett sätt att komma en liten bit framåt. Eller åtminstone för kvinnor att sluta ha dåligt sex.
Ja,
det är ju absolut.
Det tycker jag är en
men det
bra
blir
sak.
Ju inte bra sex då, utan det blir ju inget sex
nej,
alls.
Nej, men du fattar inte. Då kan diskussionen börja. Det
ja,
här
kanske.
Tänker jag inte ha.
Nej.
Kan vi göra det på ett annat sätt eller inte?
Mm.
Han tror kanske att det var så här det skulle vara.
Ja, och det är ju jävligt tråkigt.
Finns det inga kurser?
Jo,
ja,
det kanske
gör det.
Gör. Ja,
ja.
Det.
Ja, innan du och jag blir helt väldigt oense, men ja. Det här gick ganska bra ändå. Ja. Vi brukar kunna
men det är
bli
inte
så.
Klart ännu.
Nej, du menar att det inte är det. Ja, nej, men jag tycker att det är intressant med dåligt sex, för det är så vanligt. Och det är så
ja.
Vanligt.
Ja, absolut. Och det är säkert en...
Och så hopplöst.
Jag tror också att det är så här, det får andra konsekvenser att människor, både män och kvinnor, blir frustrerade av att inte få ut det de vill av sex och livet och alltihopa. Och då blir det liksom irritation och det blir våld i vissa fall och det blir en massa skräp av det. Så det är inte ett litet problem. Det är inte bara, ja det var ju tråkigt. Det var
nej,
vi dåliga på, men vi är bra
sak.
På att laga mat och spela
bowling. Det är
bowling,
det jag menar, det
liksom.
Är
här,
en stor sak.
Ja. Och man kan inte borsta bort den med att säga att det är de som är dumma och dåliga, utan det är liksom så här, det är ett gemensamt problem som vi alla har på jordklotet.
Ja, oj. Jag stannade bara vid att du sa att det var på grund av dåligt sex som det kan bli våld och sådär. Jag vill bara säga att det liksom aldrig är någon annans fel än den som utövar våldet.
Absolut. Det har jag inte sagt heller.
Nej, jag ville
det
bara förtydliga
jag
det.
Jag tror inte att det är enda skälet heller, men det är så att det kan liksom leda till så pass stora frustrationer hos människor så att de blir våldsamma, och det är inte bra.
Nej, men det kan väl vad som helst göra hos dem. De som är våldsamma, där kan vad som helst leda
ja.
Till våldsamhet.
Ja.
Ska vi gå vidare?
Ja, det kan vi göra. Vi kan ta en lyssnarfråga.
Ja.
Kör.
Då har vi en fråga som rör julen. En kvinna som har separerat efter 17 år. De har två barn. Hon och exet försöker vara vänner. Döttrarna och hon bor kvar i huset som snart ska säljas. Hon skriver, snart är det jul och för mig är det självklart att vi firar jul ihop som vi alltid gjort i vårt hus med barnen och två av mina släktingar. När jag frågade min exman om det så funderade han och sen sa han nej. Hans motivering var att barnen kanske kunde få för sig att allt skulle bli bra igen då om vi firar jul ihop och att de skulle få hopp. Jag blev så fruktansvärt besviken. Jag anser att man för barnen skulle ska kunna fira jul och födelsedagar ihop så länge man kan vara vänner. Min man har heller inte någon egen släkt att fira jul med, vilket gör det ännu mer svårt att förstå. Han kan tänka sig att sitta ensam på jul. Jag blir så ledsen för barnens skull och förstår inte hur han tänker. Man måste såklart inte fira alla jular ihop utan få ta ställning från år till år. Men nu är hela skilsmässan så färsk och jag och barnen är fortfarande kvar i huset. Och barnen vill såklart att pappa ska vara med också. Saken är att min man hade känslor för en annan och hade tidigare kontakt med henne bakom min rygg i flera månader utan att något fysiskt hände. Men det var såklart fruktansvärt tufft för mig ändå och barnen vet tyvärr detta. Vi försökte lappa ihop men det gick inte. Till saken hör att barnen bor med mig och är mycket mer tajta med mig och jag vill att de ska umgås mer med sin pappa och försöka stötta i det. Deras kontakt blir sämre och sämre och när han nu väljer att inte vara med på jul känner jag bara att han sviker barnen än en gång. Tänker jag fel? Vad ska jag göra? Bara för att man skiljer sig så behöver inte det betyda att man inte kan göra vissa saker ihop väl? Denna första jul som ensam känns verkligen inte roligt. Hoppas ni kan ta upp min fråga i er podd snart, då jag alltid lyssnar på detta.
Ja, nej, jag tycker inte att hon tänker fel.
Nej.
Men det låter som att det är liksom flera saker som blandas in i det där. Jag tänker så här att det är så här, nej, absolut, det är klart att man ska kunna fira jul ihop.
Mm.
Man måste inte, men och att hans oro för att barnen skulle tro att det är på väg att bli bra igen.
Ja.
Den kan man inte riktigt ta hänsyn till.
Alltså så här, nej, men den är ju väldigt lätt att nolla, så att säga.
Ja, och se hur man nollar den då.
Nej, men då tänker jag att man, om han är orolig för det, så kan ju han säga: jag kommer jättegärna att fira jul med, men jag vill att ni ska veta att det betyder inte att jag och mamma kommer att bli ihop igen.
Exakt.
Punkt slut.
Precis, mm. Ja. Och jag tycker också att det är viktigt att hon ganska lugnt förklarar för honom att det behöver du inte vara orolig för. Eller, som du sa, det kan du bara säga till barnen, ja. Så är det klart med det.
Och vill, om han inte pallar att säga det, då kan hon säga det.
Exakt.
Till barnen.
Ja, precis. För att det är ju liksom, man får sig också se upp så att inte, det känns som en konflikt som ganska lätt skulle kunna avstyras på något sätt. Och kanske att den här konflikten bottnar i andra saker också.
Mm.
För det är ju jobbigt att ha, det är ju jobbigt för, jag kan tänka mig att det är lite jobbigt för honom att barnen är med henne hela tiden, att han hamnar utanför i det också.
Ja, men samtidigt så verkar det som att hon försöker underlätta det. Och vad skulle det bli bättre av att han inte dyker upp på julen?
Nej, det är absolut inte. Nej. Men jag menar, han kanske liksom försöker ducka för att han tycker att det där är jobbigt också. Att det,
ja,
att det
finns precis. En slags,
jag vet inte.
Och så kan det ju vara. Och då hamnar hon i den otacksamma sitsen att hon ska dra i även hans umgänge med barnen.
Precis,
vilket är väldigt otacksamt. Men det är sånt man kanske då, ja, man kanske biter ihop och gör det då för barnens skull.
Ja, faktiskt. Det är ju, ja, jag vet inte. Säg.
Jag tänker att jag är inte så säker på att det där är hans verkliga, jag tycker åtminstone att man ska undersöka det. Det där kanske inte är hans verkliga skäl. Som han angav.
Nej, utan
man vet inte. Men
nej.
Det tycker jag är en nyckel. Att försöka, och det tycker jag alltid är en nyckel när någonting har kört ihop sig. Ofta kan folk ha ganska skumma eller liksom väldigt egna skäl till att de inte gör en sak. Kan man få fram det skälet, då kan man också lösa det.
Ja.
Hans skäl kanske är att han skäms för att han hade den här historien med någon annan.
Ja.
Han skäms inför barnen. Om den sanningen kommer fram, eller han kanske skäms inför hennes släktingar. Han tror att de vet eller någonting. Om det är så att han skäms inför barnen, så kanske man ska ta det här tillfället i akt att han ska säga det. Jag är jätteledsen för det som hände. Jag skäms för det. Jag och mamma har pratat om det, men vi vill ändå jättegärna att vi ska kunna umgås som familj. Alltså att man tar tag i exakt det där. Och hennes uppgift här blir att i all vänlighet luska. Vad är det egentligen? Och hjälpa honom här. Låt säga att han inte är en ordens man. Han kanske inte får fram det här. Så skulle jag tänka. Det kanske fasiken är något annat. För det där lät liksom inte riktigt rimligt.
Nej.
Att han avstår därför.
Men det var lite det jag menade
bakom,
också.
Motivet bakom. Jobba på att få fram det. Och då måste man också vara öppen för det som kommer.
Precis.
Då måste man ta emot det som kommer. Sen kan man tycka vad man vill. Men det är bra att det kommer i alla fall. Så får man sanningen att hantera. Inte något annat. Ja, säg vad du tänker.
Nej, men det var precis det jag menade. Att det känns som det är uppblandat med andra saker. Det handlar inte bara om just det där att han... För den hade varit så lätt att komma förbi. Liksom.
Ja.
Och sen så får man ju också... Och det är också, jag tror att det är liksom en... Det är det jag menar, att det finns en fara i att anklaga honom för att... inte, vad var det hon sa, att han sviker barnen.
Ja.
För att det är absolut, det är kanske en konsekvens, men det tror jag absolut inte är hans avsikt.
Nej, men jag tror inte heller att hon har anklagat honom för riktigt.
Nej,
eller det vet vi ju inte.
Nej, men det, vi är ganska överens. Jag tycker också att det är jätteviktigt att ta reda på vad handlar det här om. Handlar det bara om den saken, då är det lätt fixat. Men är det något annat så måste det komma fram.
Och det kan också vara så att hon då kommer att behöva dra i det här och liksom vara så där väldigt pedagogisk och säga att liksom...
Ja.
Tungt jobbat, men liksom kämpa på. För att jag tror att man kan tjäna lite på det här. För han kanske behöver känna sig förlåten för att kunna känna sig ren inför barnen
igen.
Ja,
exakt.
Och sen får ju, alltså barnen, de kanske är förbannade och sådär. Men hon kan hjälpa honom kanske lite här.
Ja, och det finns ingen som helst risk Alltså även om barnen skulle tro att de håller på att bli ihop igen, så låt dem tro det för en kort stund, för det kommer inte att bli så heller.
Nej,
det är inte en, det är aldrig en
issue. Det
verkar
som att barn gärna tror det oavsett hur det är.
Ja,
liksom,
exakt.
Eller
även om
det.
Ja, precis. Så att, och den, att man skulle sluta och träffa dem bara för att de inte ska tro det, den, det är inte en bra lösning.
Nej, det är inte en bra lösning. Dem, och vi har ju några avsnitt här fram till jul. Skicka in era julfrågor om ni har sådana. För där hettar det till ofta. Ja. Lycka till, önskar jag dig. Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Jag har några frågor till dig.
Oh.
I min eviga kampanj att lära känna dig.
Ja, det kan hålla på länge.
Ja, du, då skulle jag vilja höra. Man får ju saker med sig hemifrån.
Ja.
Vad tycker du att det är de sämsta egenskaperna som du fick från dina föräldrar?
Det bara slänger upp så här som att man jämt gick och tänkte på det.
Det här är chansen, just därför.
Nej, men jag tycker att jag har, jag är väl ganska klar över det. Jag tycker att jag har fått liksom bearbeta den här som du kallar för konflikträdslan, som jag skulle snarare kalla för aggressionsrädslan. Ja, men jag tycker det, för jag tycker att det är obehagligt när människor blir arga, och jag vet att det beror på att min pappa hade ett jävla humör och blev arg så att jag blev rädd. Och det där försätter mig i ett läge, jag tycker inte att jag är särskilt bra, jag fungerar inte särskilt bra i de där situationerna när sånt händer. Och det är jag visst, jag kan jobba med det, jag jobbar med det och jag försöker liksom hitta ett sätt, men det är någonting dåligt som jag har fått med mig, hur jag reagerar i sådana situationer.
Ja, jag fattar.
Vad har du fått med dig?
Att jag blir jävligt förbannad. Nej, men att jag har nog fått med mig ett utlevande av även, jag vet inte, tonen hemma var tråkig i många, många fall.
Hur då? Liksom?
Nej, men var mamma lite sur så fick det gå ut. Var hon otålig, vilket hon var. Det är jag också. Att man får, att det liksom,
att det är okej att liksom,
ja, det, spela, ja, precis, ut man de här säger, sakerna. Man säger det som är, liksom, även om det inte gör någon nytta där ute. Utan det bara var en, och det tror jag att jag har fått. Mm. Alltså det är man ju bara präglad med, liksom, att irritation kommer ut. Även om irritationen inte berodde på att någon gjorde något fel, utan på att man själv bara är irriterad. Ja.
Har du liksom jobbat med det? Har du tänkt något sätt att liksom...
Nej, men jag lyssnade också på Alex och Sigges ett samtal där han då tydligen är ständigt irriterad.
Mm.
Och vilket är hans mardröm, för han själv tassade på tå för sin pappa som var ständigt irriterad. Eller framförallt hans mamma.
Ja.
Då menar jag Alex Schulman och hans vän Sigge. Och Nej, jag tror ju att det, ja, jag jobbar med det, men det drabbar ju framförallt de som står en nära. När man är i avslappnat läge. Eller det drabbar endast dem, skulle jag vilja säga.
Ja, absolut. Ja. Men det var inte så frågan.
Nej, men jag kanske tar mig till svaret. Ja, okay. Eller vill du fråga någonting mer under tiden?
Nej,
men då... Jag tror att jag jobbar med det. Men jag tror att jag har nytta av att du är som du är där, så att säga. Att du sätter lite grann en annan standard. Vilket gör det lättare för mig att inte spinna loss. För om du skulle visa stor irritation när jag var irriterad, då skulle jag bli irriterad på att du gjorde det.
Mm.
Och så skulle det ta ännu större plats. Mm. Jag tror att ett sätt också är, jag vet inte, för det kan ju också vara så att min irritation kommer sig av att jag egentligen vill vara ensam. Det kan hända att jag jobbar med det på så vis att jag inte bor ihop. Att det är bra för mig att vara ensam mer och att inte ha sånt omkring mig hela tiden som irriterar mig.
Absolut. Det är en lösning att om man är arg på människor, sluta umgås med dem. Men det är ju bara ett problem när du umgås med andra människor. Och det är där problemet uppstår. Det kommer ju hända att du är med andra människor.
Men det skulle ju också kunna vara så att min irritation finns där för att jag egentligen vill vara ensam. Och då kan jag ta ansvar för detta genom att vara lite mer ensam.
Ja, absolut. Du menar att... Ja, precis.
Ja, det skulle ju kunna vara så.
Ja, nej, visst.
Ska vi ta en ny fråga?
Ja, vad sa du? Det här var in med dem bara.
Ja. Det här kommer en helt annan sak. Ja. Vad har du störst risk att bli beroende av? De här frågorna ska jag säga, jag har hämtat dem ifrån en sajt som heter Bättre Relationer.
Ja. Störst risk att bli beroende för?
Ja. Vad är din...
Sötsaker? Får man säga det?
Nej, jag tänker att någonting som... Att ett beroende som faktiskt skulle liksom...
Ja, nej, men alkohol skulle jag nog säga. Mm. Eftersom jag tycker inte att jag har...
Vad är det?
Nej, men det är det enda som jag håller på med som är beroendeframkallande och lite farligt.
Jobb då?
Ja, möjligtvis. Men då kan man... Visst, absolut. Det kan ju tycka att jag är redan i så fall. Att det finns en sån där... Jag får ju tända av när jag ska ha semester. Just det. Och visst, på ett
sätt. Att det blir lite obehagligt och att det är bättre att ha något att göra då. Ja.
Du då?
Nej, men det skulle nog snarare vara jobb också för min del.
Ja.
Men jag dricker ju alkohol, så det ligger väl också...
Ja, jag menar, jag knarkar inte och inte du heller. Och röker inte och snusar inte. Ja,
nej, men det är ju många som inte skulle kunna tänka sig att... Eller där man inte alls kan tänka att jag skulle nog kunna bli typ arbetsnarkoman. Men det skulle jag kanske kunna bli. Jag jobbar ju väldigt mycket. Tycker om att jobba väldigt mycket. Upplever ett slöseri när jag inte gör det.
Ja.
Sen vilar jag också, det är ju välsignelsen. Jag kan verkligen vila.
Ja.
Men ju fler timmar jag jobbar, desto bättre.
Ja,
här kommer det till. Ja. På vilka sätt har dina föräldrar påverkat ditt val av partner?
Det tycker jag att de har gjort i väldigt hög grad. Fast på ett sätt som så här, det är så hemskt på något sätt. Det går inte att värja sig emot. Man kan inte säga nej, jag har valt helt fritt. För om man tänker efter... Om jag tänker efter så kan jag liksom spotta hela vägen. Liksom.
Alltså?
Jag tror att min... Ja, men jag tycker att det finns... Här, det, och det är verkligen... Det finns på något sätt två vägar att gå.
Mm.
Min mamma var ju en väldigt undergiv... Eller väldigt, men hon var liksom så där... Hon var ju sjuksköterska. Hon tog hand om min pappa.
Ja.
Och var lite... Han var väldigt dominant och hon var väldigt liksom...
Vårdande.
Ja, vårdande och just...
Lite som jag vårdar dig och du är dominant.
Ja, nej, men och sen så, det var ju min mamma. Sen träffade han en annan kvinna som var mycket mer självständig och stark och dominerade honom ganska mycket. Och jag tror att jag skulle säga att du är mycket mer som...
Den andra.
Ja.
Och ditt ex...
Jag kan inte dra likhetstecken, men vår relation såg nog mer ut som min pappa som min mamma på något sätt. Jag ska inte säga att mitt ex var lik min mamma på det sättet.
Nej.
För, ja, nej.
Ja, men du är präglad. Man är präglad, tänker du.
Då?
Jo, men jag tror att jag inte ser det klart. Men en sak kan jag nog se. Min pappa, han var ju väldigt, väldigt snäll. Alltså han var väldigt svag för mig. Liksom så. Han var också en sträng person. Men jag kunde liksom linda honom kring... ja, jag vet inte. Jag var liksom... Detta att han var snäll, väldigt godhjärtad, det har gjort att jag har valt män som också har gott hjärta. Sen har det inte alltid blivit bra heller. Men jag har förknippat det med manlighet på något sätt. Jag har haft en bra pappafigur och då vill jag lite grann kunna se, jag kan se en sån linje. Sen har jag också varit kär i några som inte alls har haft ett gott hjärta. Men det har heller inte blivit någonting riktigt. Så det är väl så.
Ja. Och kan du känna igen din mamma i dig själv på något sätt? Liksom att
ja,
hur...
det kan jag göra. Hon hade inte mycket till övers för karlar när det kom till kritan. Det kan man säkert höra mellan raderna att jag ibland inte heller har. Som generell grej.
Ja. Det kan man verkligen höra. Man kan höra inte bara det. Mellan raden utan på varenda rad kan man höra det.
Ja, men det är ju ett jävla... Ja. Jag vet inte. Nej, men alltså egentligen så tycker jag inte illa om män, men jag tycker illa om könsrollerna. För att det är orättvist. Jag tål inte orättvisor. Mm. Det gjorde inte min mamma heller.
Nej. Men var hon liksom könsrollsorienterad på det sättet?
Ja, men hon var ju inte blind. Nej. Hon såg ju det. Hon var ordet feminism hörde man ju aldrig i min barndom. Det fanns ju inte. Men hon var ju det.
Ja.
Hon gick inte med på orättvisor. Nej. Det var nog ganska ovanligt.
Ja, för det jag tycker är... jag tycker det jag skulle vilja lära mig mer om egentligen. Så här, för det, att, hur är jag, hur lik är jag min egen pappa? Om du förstår.
Ja.
Det är där jag tycker... Så här, det har jag försökt så här, skjuta ifrån mig. Men jag tycker verkligen att när jag tittar på... Och det är inte liksom vilka kvinnor jag har valt, utan det är hur jag beter mig i den situationen.
Kan inte du fundera mer på det? Jag tycker det är spännande. Det var så tråkigt att jag inte har lärt känna honom då, för att då hade man ju kunnat se något. Men,
ja,
men ändå.
Ja, men det är det jag menar, att jag tycker att jag i mitt äktenskap... min äktenskap var inte lik min mamma, men jag var som min pappa var i äktenskapet.
Jag
min mamma
aldrig så. Att det var så.
Nej, men på något... Jag tycker det. Det är liksom... Den är inte helt skön.
Hur var du då?
Ja, men,
hur var du? Var
jag tror att jag var faktiskt lite så här besservissrig och översittareaktig och lite för liksom dominant på något sätt.
Hur då?
Jag vet inte. Men det, ja.
Men var du mansplainade du fritt och såna här grejer?
Absolut, hela tiden.
Eller vad jag skulle...
Nej, inte så, men ja, kanske.
Du visste bäst?
Ja, jag tycker att det var liksom en...
Men vad spännande.
En otäck sida, ja.
Ja. Vadå, du visste bäst och det accepterades att du visste bäst. Fast du kanske inte
det
visste bäst,
inte.
Eller?
Nej.
Ja, men kan du inte återkomma om det där? För det där är en sida som jag inte riktigt ser.
Absolut.
Eller jag ser ibland kanske.
Ja, men den är, det är något, och den är inte jättestark. Alltså jag kan inte säga att jag var som min pappa, men om man pratar om just sidor. För jag tycker att jag har liksom... Man plockar olika sidor hela tiden. Men ibland känner man, upps, då kommer den där fram. Och så därför det är också därför intressant att höra om du, hur du kan se hur du är i förhållandet jämfört med hur din mamma var i förhållandet.
Precis. Oh, men jag är lik. Ja. Och det var hon höll också på mycket på med egen tid. Hon ville inte egentligen... Jag vill ju vara med mina barn, det har faktiskt alltid velat vara.
Ja.
Ju mer desto bättre ungefär. Ja. Men hon var ju knappt sån heller. Hon tyckte det var roligare att jobba. Eller så vet jag inte, hon kanske egentligen inte ville umgås med min pappa. Så kan det ha varit.
Ja.
Men det blev absolut. Som att hon liksom inte ville vara med familjen. Hon tyckte det var bättre att ta på sig extra jobb på sommaren. För hon var den som försörjde familjen. Pappa var sjuk.
Ja.
Hon tog hellre på sig extra jobb på semestern och satt inne i sitt rum vid skrivbordet än att vara ute med liksom familjen på någon camping.
Ja.
Det skulle jag också välja alla
dagar i veckan. Det är som du gör nu, att du sitter hemma och skriver när jag är där och du skulle kunna vara med mig och gå ut på någon camping eller någonting. Ja. Ja, fanns det fler frågor?
Nej, nu är det stopp.
Intressant.
Kan komma fler en annan dag.
Ja, verkligen. Det vill jag höra mer av.
Vi tar en kort lyssnarfråga till. Som handlar om otrohet. en kvinna som skriver, hon har varit otrogen och säger så här: hur hanterar jag mina skuldkänslor efter att jag varit otrogen? Och mina tankar och funderingar kring känslor och vad som är äkta och inte. Hur släpper jag taget om någon som finns men som vill satsa på sin fru? Alltså den hon var otrogen med då. Han vill då satsa på sin fru, inte på henne. Och hon har en relation. Jag vet inte hur jag ska hantera mig själv. Jag känner inte igen mig. Det är det korta brevet och den korta frågan.
Ja.
Det är komplicerat, men jag tänker så här. Om man är i det här virvaret, fasen kan jag vara otrogen, vad känner jag för den här personen, vad känner jag men för min relation? Att man kanske inte bakar ihop de frågorna.
Nej.
Utan två saker. Kanske den första frågan är, vill jag leva i den relation jag lever i?
Mm.
Det är fråga ett. Vill jag det eller inte? Och sen så, vad känner jag liksom... Ja, vad känner jag för den här andra personen? Det verkar ju vara om den personen vill satsa på någon annan.
Ja.
Då är ju det en kärlekssorg som man absolut får försöka komma över bara. Och då är det egentligen tiden som hjälper den.
Mm.
Hon har nytta av tiden här. Hon säger att hon känner inte igen sig själv och hon vet inte hur hon ska hantera sig själv.
Nej.
Låt det sjunka undan. Och sörj den förlorade kärleken och så vidare.
Jag tänker också, det är som att hon står mellan... Alltså det är svårt att välja en som har valt bort den.
Ja, det kan man ju nästan slå i vågen
på en gång. Det kan man ju bara...
Där återstår bara sorg då, om han har valt bort bara henne.
Mm. Så då är det liksom, den kan man lägga åt sidan och säga, hur ska jag sörja den på bästa sätt?
Ja. Mm.
Och jag kan nästan säga att det är omvänd ordning. Så sen är det frågan om, vill man försöka lappa ihop det där? Vill man försöka lappa ihop den gamla relationen eller inte?
Hon har skuldkänslor och det är hennes problem. Mm.
Och det kan jag också tycka då, att om det ska hon verkligen tänka på, om hon vill gå vidare med den
liksom, sin relation,
då måste hon göra sig av med de där sakerna, för att den kommer inte att hjälpa dem att lappa ihop förhållandet. Nej. Skuldkänslorna kommer bara göra det mycket mycket svårare, för då kommer hon liksom vara tvungen att betala tillbaka den där skulden på något sätt.
Mm.
Och det måste man stänga av. Hon har gjort det där och det kan hon möjligtvis tycka var fel, men sen handlar det om att liksom, om hennes ex eller då hennes partner är beredd att satsa på det.
Precis.
Är han det? Ja, men då är det full fart framåt liksom.
Mm. Du utgår ifrån att hon har berättat.
Ja, nu gjorde jag ju det faktiskt. Det kanske hon inte har.
Nej,
och då kan jag ju tycka att då är det nog ännu svårare att leva med skuldkänslan. Det är liksom, då kanske hon ska berätta, kan jag tycka.
Jag tycker det är ingenting i den frågan. Nej. För det är så många aspekter man ska väga in.
Jag vet.
Men om hon vill... Ja, precis. Ja. Men skilj på de här två frågorna.
Ja.
Och låt tiden gå lite, så ramlar sakerna isär. Och man får en sak i taget att hantera.
Ja. Lycka till. Mm. Det där är jobbigt.
Mm.
Nu Marit, så ska du ge mig och oss alla ett råd.
Nej, men jag skulle vilja prata om det här med att be om ursäkt.
Mm.
Det var en person nyss som bad mig om ursäkt för en sak. Och gjorde det på ett sätt som gjorde att jag inte tog till mig ursäkten. Så jag tänker på det utifrån det. Och då var det så här. Så det här är liksom rådet. Gör inte så här om du vill be om ursäkt. Att man säger, ja men förlåt. Men jag var bla bla bla. Alltså att då kommer det här männet efteråt. Mm. Som lite grann nollar ursäkten. För då har jag svårt, och jag tror många har svårt att ta en ursäkt till sig. Männet, förklaringen, ska komma innan i så fall. Mm. Liksom. Och sen så får man vara tydlig med att säga, men jag ber om ursäkt för att jag sa det på det här sättet som gjorde dig ledsen. Jag tror att man ska definiera ganska noga vad det är man ber om ursäkt för.
Mm.
Så att den man har sårat verkligen känner att ja, det lappade ihop det som jag kände nu.
Mm.
Så att det träffar rätt. Och även om det då är någon som har varit dum emot dig. Låt säga att du har gjort mig ledsen.
Mm.
Och sen säger, ja men förlåt. Då tycker jag att det är relevant att fråga, säg vad det är du ber om ursäkt för.
Mm.
Så att jag får förstå att du har förstått mig. För det första så är inte liksom ett förlåt någonting som man måste acceptera, tycker jag. Det kan hända att man inte är redo att förlåta någon.
Ja.
Man kanske aldrig blir redo att förlåta den. Men det kan i alla fall hjälpa mig. Om du har gjort mig jätteledsen och jag frågar, vad är det du ber om ursäkt för? Och så säger de, men jag ber om ursäkt för att jag sa så där, för nu förstår jag att det tog på ett sätt som jag inte menade. Eller jag menade i det stunden, men jag ber om ursäkt för det var fel av mig. Då blir det läkande, när det får träff i vad som hände och vad du säger. Och då blir det också lättare för mig att förlåta, vilket är skönt att kunna göra. Men när man får en slarvig ursäkt och någon som säger sen, ja, men jag har ju sagt förlåt. Alltså det betyder absolut ingenting. Du har sagt förlåt och tror att liksom det är helt igen.
Ja, men det är ju, man ber ju om ursäkt.
Man ber om ursäkt och man kan inte kräva en ursäkt. Nej,
precis,
nej, det kan man inte göra.
Nej, jag förstår. Ja, det är som att det finns inget förbehåll i en ursäkt. Utan man ber om ursäkt. Man kan möjligtvis förklara varför det blev som det blev.
Ja.
Men det är inte liksom ett... Det ska inte... Så här,
det betyder inte att man hade rätt att göra.
Nej, exakt,
det.
Precis.
För det tog i mina känslor och jag är ledsen.
Exakt.
Det är på känsloplanet man behöver nå mig nu. Mm. Tänker jag mig.
Mm. Ja.
Så att... Man ska trimma sina ursäkter och man kan också be sin partner eller någon annan som har begått en oförrätt att liksom förklara vad är det du ber om ursäkt för. Så att det inte, för om någon ber om en sån här svepande ursäkt, ja men förlåt då, förlåt. Då är det bara ett trolleritrick, ett hokus pokus, nu var det där borta. Medan den som man själv känner inte att det hjälpte och så blir det här som ett kvarskav liksom.
Ja, men absolut. Ja, men det är ju verkligen... Då menar man ju inte på riktigt. Då ber man inte om ursäkt om man säger som en nästan anklagelse.
Nej, precis.
Och det jag tycker det är de här förlåtelserna som jag... Alltså, jag ber så mycket ursäkt. Men det var faktiskt så här.
Ja, då har man ju, då det var inte en ursäkt.
Nej, det är inte det.
Nej. Då är man kvar i diskussionen om vad som hände.
Precis, jag tror att man ska träna sig i att bara säga jag ber om ursäkt och inte lägga till något
om man
efter.
Menar det,
ja.
Precis. Annars ska man först ha en diskussion.
Ja, jag kan också tänka att det många gånger ska man säga fan i och be om ursäkt för att man vill inte det. Man tycker att man fortfarande
har rätt. Jag tror att det är många som slänger ur sig förlåt utan att de egentligen vill det.
Ja.
Det är bara ett sätt att visa strupen. Ja. Bli inte arg på mig nu, för nu har jag sagt förlåt.
Ja, liksom,
precis. Jag vill inte ha sånt.
Nej. Förlåt då.
Ja, förlåt då. Gud, förlåt då.
Ja, men det där är bra. Det är viktigt. Det är viktigt att tänka på och resonera om.
Att man ska utveckla den här konsten åt båda håll. Liksom.
Mm, konsten att säga förlåt.
Typ så.
Det är din nästa bok.
Ja, okej. Okay. Inte lagd åt det hållet, men jag jobbar på det.
Men då, det får avsluta
ja,
det här.
Ja, det får avsluta det här.
170.
Ja, och lycka till, fortsätt gärna och skriv till oss.
Ja.
Och, ja, du vill säga något?
Ja, sen. Jag vill också säga det vi sa förra gången som jag tycker var fler ska tänka liksom, att vi har ju nu möjlighet att ge en föreläsning tillsammans med Mattias Andersson
från Lyxfällan
och Plus som handlar om relationer där han ställer frågor, vi svarar och man har också möjlighet som lyssnare i publiken att ställa frågor och få upp dem till diskussion ungefär som vi har i podden fast med Mattias som är en väldigt, väldigt intressant och kunnig person.
Ja, precis. Han är ju duktig på ekonomi, han är duktig på sådana här saker.
Precis.
Så att det, liksom, hans sakkunskap parat med det som vi talar om i relationer kan angå många.
Ja.
Det kan vara bibliotek eller föreningar. Eller
företag eller vad som helst som tycker att det här skulle vara intressant. Så säg till era vänner eller om ni har sådana här organisationer själva så är ni jättevälkomna. Maila då oss på info@skilsmassopodden.se så ska vi skicka information till er.
Precis.
Mm.
Mm. Tack för den här gången.
Tack så mycket.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden, en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Thank you.
up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.